Du lyssnar på en inspelning från Rosenhuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenhuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11.
Guds frid. Vi ska sända ett rop upp till honom som har sagt: ropa till mig, så vill jag svara dig. Ja, Herre, vi ville ta dig på ordet idag. Och så ropar vi till dig som du har sagt. Och så förväntar vi svar. Herre Jesus, du vet att vi är fullständigt beroende av din helige ande. Därför ber vi att du ska utgjuta din ande över denna lokal och oss i denna stund, så att du själv kan få uppenbara ordet för våra hjärtan på ett sådant sätt att det bär frukt i våra liv. Vi vill tacka dig, Herre, att du är uppstånden, att du lever och verkar. Och att du har makt idag att förvandla människors liv. Och nu ber vi, Herre, att, för du vet, jag är lika hjälplös idag som förr. Herre, vill du i din nåd se till att mitt igenom min brist och skröplighet ändå något av din härlighet kunde lysa fram. Det ber vi, Jesus, i Faderns, i Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag läser ifrån profeten Hesekiel, verserna 26 och 27 i Jesu namn. Jag ska låta ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Amen. När jag för några dagar sedan i förra veckan vaknade väldigt tidigt en morgon och så satte mig ner och började läsa. Och så kom jag till Hesekiel 36. Och jag menar, versen var ju känd i och för sig. Men jag måste bara säga att det var som jag aldrig hade läst den förr. Det gick genom märg och ben. Alltså, när jag läste Herrens pingstbudskap genom profeten Hesekiel och tänkte på att han ropar ut det här budskapet cirka, inte fullt, men nästan 600 år innan det hände, så kanske de som hörde profeten Hesekiel sa: ja, det är ju länge sedan han pratade om det där, men vi ser inte något av det. Nej, det kom mycket senare. Alltså, han proklamerar Gud att något ska ske som ska innebära en total förändring och förändring i deras liv. Gud ska göra något nytt. Det är som Gud säger att ni ska inte bara få höra om på nytt födelsens under, men ni ska personligen i era egna liv få erfara detta under. Att jag fyller era hjärtan. Gud ska låta sin ande komma in i era liv. Det ropar jag ut med frimodighet. Pris för Gud. Jag är frimodig på det, för det är inte mina ord. Då hade det ju varit ganska osäkert. Men det är Herrens ord. Och när jag läser det, då går mina tankar till andra Korinterbrevets femte kapitel, där aposteln Paulus skriver från vers 17. Hör: alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Tänk du, jag har haft det privilegiet att få stå i försoningens tjänst i över 50 år. Det såg ut som det skulle ta slut i maj, men det blev lite förlängning. Alltså alla våra tider står i Guds hand. Saltarsalmen säger att vi ska komma ihåg att våra dagar är räknade, så vi undfår visa hjärtan. Kanske var det därför han var tvungen att stoppa upp mig i slutet av maj. Det hade liksom blivit så självskrivet att jag går till ro i natt och imorgon får jag en ny dag. Det vet vi ju aldrig. Men plötsligt höll det inte på att bli någon ny dag. Nej. Men så blev det ändå på grund av duktig ambulanspersonal och fantastisk personal på Rikshospitalet i Oslo. Ja. Men också idag. För från den dagen i slutet av maj hade det varit annorlunda. Också idag fick jag börja med att säga, jaha, herre, jag fick visst en dag till. Vill du hjälpa mig att komma ihåg att mina dagar är räknade? De är alla uppskrivna i din bok. Och vill du hjälpa mig att leva den här dagen som om det här var den sista? Alltså, Paulus skriver, se, allt har blivit nytt. Men allt detta är av Gud. Kan du förnimma den här profetiska kraften i Hesekiels ord? Och den lika profetiska kraften i Paulus ord, när han nästan 600 år senare stadfäster det Hesekiel har förkunnat. Se, allt har blivit nytt. Och allt detta är av Gud. Det är alltså inte ett cooperationverk med Gud och människan. Allt detta är av Gud. Och som det står hos profeten Joel i kapitel 3. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Och unga män ska se syner. Alltså det ska komma en dag när Herren ska utgjuta sin ande över hela Israels folk. Det står det, och då tror jag det. Alltså på pingstdagen så var det ju bara några få av Israels folk som gjorde den erfarenheten. Så det var en begynnelse på det här löftet, men egentligen inte uppfyllelsen helt. Och alltså Petrus, han varnar dem som nu ser det här. Han varnar dem för att göra narr av de människor som Gud har berört på ett speciellt sätt. För de uppfördes inte riktigt efter mönstret. Så har vi aldrig gjort det i vår församling. Så sa de, gör inte narr av dem. Gå inte runt och säg det att de är druckna av sött vin. Om ni inte förstår och kan registrera och fatta det som sker, akta er så att ni inte gör narr av Gud när Gud är i rörelse. Alltså, allt är beroende av Gud. Om du hade sagt i mina unga år, när den tvååriga domen fall i rättegången, ja, Kurt, några år efter att strafftiden är slut så ska du bli predikant, så hade du sagt, är du inte klok? Jag ska inte ens bli kristen. Jag är ju inte dum. Ja. Du vet, jag var så totalt inbilsk i min synd och mitt elände att jag trodde att orsaken till att jag inte trodde på Gud, det var för det att jag var så klok. Har du hört? Det är höjden av dumhet. Ja, jag sa att jag är för klok för att tro på Gud. Ja. Men vet du vad Gud sa? Gud sa, dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Och det var mig. Så vi var på kollisionskurs. Och det visade när vi stötte samman att det var Gud som hade rätt. Gud vill ge ett nytt hjärta. Alltså, och det låter ju härligt, men det är en sida till man inte får hoppa över. Och det är det att när Guds ande kommer nära, när Gud verkligen berör en människa, då kommer den människan också att inse att det här sker helt utan förtjänst. Och jag står med en oerhörd skuld inför Gud. Alltså, när Gud kommer nära, då börjar man begripa att man kan inte begripa Gud. Jag förstod inte det med en gång, men det visar sig alltid att Gud har rätt. Alltså de första 3 åren som kristen så slet jag med många tvivel och jag kämpade väldigt med det här att försöka förstå Gud. Och vill du komma i tvivel och knäcka samman, då ska du försöka förstå Gud. Jag ska bara säga att det projektet har jag gett upp och jag mår väldigt bra med det. Projektet att ösa Medelhavet in i ett vattenglas har jag gett upp. Det betyder inte att Medelhavet inte finns, men jag har insett att vattenglaset är för litet. Och jag bär på en stor säck som är full av varför. Det är så oändligt många ting i mitt liv jag aldrig har fått något svar på. Men jag kan också säga att jag har blivit väldigt god vän med den säcken. Jag har lärt mig en sak, jag lever i en ond värld, en värld som har fallit i synd. Och synden är ond. Och världen jag lever i är ond, men Gud är god. Men det betyder inte att jag som Guds barn inte har upplevt mycket ont. Och en stund sa jag, hur kan Gud vara god när det är så här? Ja, hur kan Gud vara god? Ja, men varför är världen så ond idag? Är det därför att alla människor lever efter det 10 Guds bud? Är det därför det är så ont? Om det finns en ond makt och en god makt, och 80% av jordens befolkning väljer att tjäna den onda makten, hur blir det då? Vi är inga marionetter. Vi har en vilja, vi kan välja och förkasta. Gud ropar på människor idag. Han ropar och säger kom. Och du kan komma, men du kan också säga nej tack. Till himlen det inte tvingas, det bara i klockan ringes. Gud tvingar aldrig någon. Så idag när Jesus ropar kom, då kan du välja. Men på den sista stora dagen när du ska stå inför den levande Gud och svara räkenskap för ditt liv. För den dagen kommer min vän. Och om du tror det eller inte spelar ingen roll, den kommer. Det kan du lita på. Och när då Herren säger sitt kom, då väljer du inte. Då kommer du. Det ska du lita på. Och alltså himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska inte förgå. Genom profeten säger han också, vänd örat hit till mig. Hör så får din själ leva. Alltså, den levande och uppståndne Kristus. Han har försonat alla dina synder. Besegrat synden, Satan och döden. Och så har han utgjutit sin helige ande i våra hjärtan. Som en fri gåva. Så därför om någon är i Kristus, då är han en ny skapelse. Alltså det är någonting som sker när vi föds på nytt. Vi får en helt ny smak. Alltså innan jag blev omvänt, jag kunde inte fördra de kristna sångerna. Det var ju några förfärliga grejer. Någonting så trist alltså. Och så blir jag frälst. Och så får jag höra på radion, för på jobbet stod radion alltid på och mitt på dagen var det några andliga önskesånger. Och plötsligt var det musik för mina öron. För det att nu hade ju jag upplevt det de sjöng om. Jag visste vad det var. När Jesus satte själen fri, bröt ljuset fram på livets stig. Ja, den sjunger vi mycket i Norge. Och där jag fick ham själv och se, jag glömde jordens sorg och ve. Ja, det är nog pingstens löfte. Är det något i vår tid? Vi går ju in mot fastetid. Jo, för det är det mycket handlar om. Nyskapande. För det är nödvändigt. Jag vill ge er ett nytt hjärta och en ny ande. Gud vill förnyelse. Och en broder som sa det till mig att akta dig kort så du inte fastnar på. Du måste komma ihåg att Gud vill förnyelse. Jag säger, jag är klar över det. Men vi får aldrig glömma, Gud vill förnyelse på sitt sätt och sin väg. Vad står det skrivet? Vad säger Guds ord? Alltså, ja, det var speciellt för mig att läsa det här. Om löftet om ett nytt hjärta. Det är fantastisk läsning när man vet att det är precis det man behöver. Det är det. Och alltså, när du kommer hem efter gudstjänsten idag kan du läsa Psaltarpsalmen 51. Där psalmisten ber, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Det är underligt vad Gud kan använda. Så sitter jag och läser den 51:a Psaltarpsalmen. Och så kom jag att tänka på något jag hörde när jag gick i fjärde klass på skolan. I en naturlärartimme. Därför i slutet på timmen var det en av killarna i klassen som kom fram med ett litet oljemåleri som hans syster hade gjort. Och vi beundrade där alla sammans. Tänk att ha en syster som är så begåvad. Och vi stod och kikade på det här. Och så gick han fram och sträckte på sig extra som om det skulle vara han som hade gjort det. Ja, sa han, här ser ni vad min syster har skapat. Men då gick lärarinnan fram och sa, ja, det är fel ordbruk, sa hon. Din syster har inte skapat det där. Jo, sa hon, det hade hon. Nej, sa hon, hon har gjort det här konstverket. Hon har målat det. Men hon har inte skapat det. Om du ska skapa något, då får du inte ha något att ta av när du börjar. Men hon har haft duk, oljefärg, pensel. Och hon har gjort ett underbart konstverk, men hon har inte skapat det. När du skapar kan det inte finnas någonting att ta av. Och så upptäcker jag det ett helt liv senare när jag sitter och läser Guds ord. Och det är härligt när man sitter i en källarlokal där ingen hör det, så man kan skrika så högt man vill sitt halleluja. När det gick upp att, då kan jag be det här också. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Det finns ingenting att ta. Det finns inga förutsättningar. Det är alldeles kört. Det finns ingenting. Men skapa i mig Gud. Jag ska låta min ande komma in i er. Det är budskapet genom Hesekiel. Du ser, det inre livet är så viktigt för Gud. Det inre livet. Hjärteförhållandet är det mest väsentliga. Herren, han fokuserar på det inre livet, inte fasaden. Vi är ju alla några väldiga fasadarbetare. Det är liksom inte så farligt om det är lite galet med oss, bara ingen vet det och förstår det. Alltså, så dumma vi är. Men för Gud så gäller det alltså inte fasaden. Idag så tillber vi ju inte gudar av trä och sten, det är vi förbi. De moderna avgudarna har helt andra namn, image, design, mode. Men det är inte så viktigt för Gud. Han vill ge ett nytt hjärta, trons liv. Men det inre livet kan vara svårt. Är det verkligen så svårt att bli frälst? Ja, Jesus, han säger i Matteus 19 att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, och då får man ju dimensionerna. Vem kan då bli frälst, säger lärjungarna. Då säger Jesus rakt ut, det är omöjligt för en människa. Men så säger han, men för Gud är allting omöjligt. Och jag kan bara säga, jag kan stå här och vittna och säga, det är sant. Och jag vill också säga, det har jag inte lärt på biblioteket. Jag vill bara säga det så här, att Gud har tagit den här kamelen genom sitt nålsöga. Jag vet inte hur det gick till, jag vet bara att det har hänt. Och så står jag där på jobbet och radion skvalar, och så plötsligt kom den här andliga önskesången för dagen. Och där sjöng han det, att det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. Och när han då kom till den här versen, då rann tårna, jag måste springa ut några sekunder på toaletten och torka ögonen innan jag gick tillbaka till jobb. När han sjöng, det enda jag har inför den vita tronen, det är en förälsad själ, halleluja. Och det vill jag säga, att något annat har jag inte. Men jag byter det inte bort. Och det finns inget att ta av, det måste skapas. Men du ska få lov att be den bönen idag. Om du är så lycklig att du har förstått att du behöver ett nytt hjärta. Att du förstår att Gud behöver få utföra sitt mirakel i ditt liv. Skriva in sin lag i ditt hjärta. Vem kan få del i det? Vem kan få uppleva den här förvandlingsprocessen? Och här har jag fått hjälp av en som har specialiserat sig på hjärttransplantationer. Här har jag fått väldigt god hjälp av en läkare som förklarade utväljelseprocessen för vem som kan få ett nytt hjärta. Och så säger han, ja min vän, det enda kriteriet för att få ett nytt hjärta, det är behovet. Den som kan få ett nytt hjärta, det är den som behöver det. Och så fortsätter han och säger, det spelar ingen roll om vi är rika eller fattiga eller mitt emellan. Spelar ingen roll om du är respekterad eller föraktad. Nationalitet, social ställning, etnisk upprinnelse. Ingenting har betydning. Här är det bara behovet som gäller. Behöver du ett nytt hjärta, min vän? Paulus säger, jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge er kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Det rör sig om ett livsförvandlande evangelium. Om du behöver ett nytt hjärta från Gud. Och så säger den här hjärtspecialisten, det är precis som hos profeten Hesekiel sa. Du ser, vårt hjärta är fördärvat och fullt av synd. Det är fullt av svek och själviskhet. Och har du försökt att ta det samman så, och har levt en stund, så vet du vad det är värt. Men då är det härligt att höra att Jesus säger rätt ut, för människor är det omöjligt. Och så stannar han inte där men säger, men för Gud är ingenting omöjligt. Alltså, människosläktens första Adam förde oss in i död och eländighet. Den andra Adam har kommit och tagit platsen i mitt ställe och uppfyllt lagens krav. Och inte bara det, han har betalat straffet mitt. All min synd och skuld och fördärv, allt, absolut allt i mitt liv har han försonat. Och så måste han ta konsekvensen och dö. För mitt liv och mina gärningar var döden värt. Och så efter det så har han uppstått. Och det står i Hebreerbrevet om när det gäller ett testamente. Jag ska slå det upp så jag citerar det riktigt. Jag brukar säga, jag slår det upp även om inte fruan är med. Men hon har sagt, du måste börja slå upp, sa hon. Jag vet, du har ett jättebra minne, men det är så kort. Så då tycker hon, jag ska slå upp, så blir det riktigt. Då ska vi se här om jag... Jo, därför, hör vad det står i Hebreerna 9. Därför, där det finns ett testamente, måste det tillkännages att den som har upprättat det är död. Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever. Och nu är jag i Rosenhuskyrkan idag med goda nyheter från Jesus. Nu ska du höra, min vän, det är skrivet ett nytt testamente. Och du är arvtagare. Och så har jag en nyhet till, han som har skrivit testamentet är död. Så nu är testamentet giltigt. Och han är inte bara död, men han har också uppstått. Och säger att uppståndelsekraften ska följa var och en som tror. Testamentet är giltigt, min vän. Och då kan inte du säga, ja men jag förtjänar ju inte det här. Nej, det vet vi väl alla. Men man förtjänar inte arv, nämligen. Jag menar, det är så fantastiskt. Det var en som sa till mig, är du säker på att du blir frälst? Ja, sa jag. Det kan ju höras ut idag som att det är någonting fint att inte ha visshet om sin frälsning. Kära vänner. Jag vet, vi upplever tider av anfäktelse, det är naturligt. Det kommer stunder. Men jag menar, vi lever ju inte i anfäktelsen, vi lever ju i tro. Jag är helt säker på att jag blir frälst. Hur kan jag vara det? Jo, för Bibeln säger att Gud är rättfärdig. Ja, men sa den här unga killen i själavård. Det är ju det som är mitt problem, sa han. Det är det jag är rädd för, Gud är rättfärdig. Ja, men så jag hör vad Bibeln säger. Det är min lycka, Gud är rättfärdig. Bibeln säger att all min skuld och synd är lastad på Jesus. Och han har fullt ut betalat den räkningen. Och Gud är ju rättfärdig. Han tar ju inte betalt för samma sak två gånger. När jag ska ut ur tiden så kommer han aldrig att kräva mig. Det är gjort upp för mig. Själavienden kan väcka mig i natten och peka på nederlag och synder. Och så säger han, ja Kurt, du är sån, det där håller aldrig. Och så plockar han upp gamla synder som är uppgjorda flera gånger. Och pekar på både det ena och det andra. Och då brukar jag tända ljuset och stiga upp och så säga till själafienden, är det allt? Jag har väl gjort något mer? Får höra nu, säger jag, kom, pös på. Får höra, kom med allt vad jag har gjort. Kom och låt mig få höra vad det är Jesus har köpt mig fri ifrån. Jag är friköpt. Ja. Vill säga det så enkelt jag kan, jag tillhör Jesus. Han har köpt mig med sitt blod och jag är hans. Alltså, det står också hos Hesekiel längre ner. När Herren kommer nära och rör vid deras hjärtan och ni ska känna avsky för er själva på grund av era missgärningar och era vidrigheter. Ja, jag känner igen det. Det var ju inte sån jag hade tänkt det. När jag ropade till Gud om hjälp så väntade jag på att jag skulle få en härlig upplevelse. Och så blev jag evigt förlorad. Jag såg all min synd och mitt elände. Ja, jag kände avsky för mig själv på grund av missgärningar och vidrigheter. Men du ska komma ihåg att Gud önskar aldrig att du ska, vad ska jag säga, tänka förnedrande om dig själv. Förakta dig själv. Självförakt är aldrig Guds mål i en människas liv. Gud dömer synden, ja. Gud dömer, men han föraktar aldrig. Föraktet är det själafienden som står för. Och det här är det märkliga, att det här är vägen till salighet. Det blev så förfärligt för mig att jag förstod att jag var förlorad. Och det var omöjligt för mig att vända om. Och då kom han. Jag ska försöka ro mig i land så jag blir färdig före jul. Men nu ska du höra vad det står i Romarbrevets 8:e kapitel. Och det var ju ganska fantastiskt när man hade kört mot väggen. När man ville bli frälst och kunde inte bli det. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och hör, det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp dömde Gud synden. Min synd är dömd i Kristi kropp. Det som var omöjligt för lagen på grund av min syndiga natur, det gjorde Gud. Det är gjort. Och jag inbjuder dig till det här. Och till att vara med. Alltså, vi har en sång vi sjunger mycket på mötena i Norge. Det är liv i att se på det Golgata kors. Ja, just nu är det liv och för dig. Och synder sa kom da till han och bli frälst. Se på han som tog straffen på sig. Se och lev. Det är liv i att se på det Golgata kors. Så jag inbjuder dig till han som vill ge dig ett nytt hjärte. Och det gäller särskilt dig som har insett, oj, nu höll jag på att slå över till grundtexten här. Ni får ursäkta en man som har bott 38 år i Norge. Han blir lite präglad av det. Men alltså, tänk att han erbjuder oss att göra någonting helt nytt. Och ge oss ett nytt hjärta. Och enda kriteriet är behovet. Jag hoppas det är någon som har behov. Jag hoppas det är någon som har fått så mycket ljus över sitt liv att han sliter med sitt hjärta och säger det är inte hopp. Men det finns ett hopp, och det är han som har lovat och sagt att den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen, han har inte livet. Och helt till sist, jag nämnde det igår i Uppsala. Jag fick för en tid sedan frågan av en broder. Han sa, ja, gamla Kurt, sa han, hur är det att leva i livets höst? Ja, sa jag, jag vet inte riktigt vad jag ska svara, sa jag, för det var ju en stund sedan jag var där. Är du inte där, sa han? Nej, jag är inte i livets höst. Vad är du då? Jag säger, när det är snö på taket är det full vinter. Och det känns ju inte bra att kroppen bryts ner. Jag känner ju liksom vad väg det går. Och det känns inte bra, det måste jag erkänna. Men jag måste ju leva med det. Men alltså, efter vinter så kommer vår. Halleluja. Vet du vad? Jag lever i livets vår. Oberoende av hur det går resten av vägen så har jag det bästa kvar. Och om jag här i livet aldrig fick se min mor, min far och mor icke ville ha mig. Och jag var bara en olycka, de sa världen hade varit mycket bättre om inte jag var född. Så jag fick tidigt i livet satt mitt värde. Men det slutade ju inte där. Du förstår, jag har fått en far i himlen. Ja. Livet har inte varit lätt, det har varit många tårar. Jag har gråtit mer efter jag blev frälst än före, men jag byter inte med någon. Ja. För du ser det att jag har fått en far i himlen. Så nu, jag vet var jag kommer ifrån. Jag vet varför jag lever. Och jag vet vart jag skall när jag dör. Och jag har det bästa kvar. Min vän, ta emot Guds löfte om ett nytt hjärta. Jag tackar dig och prisar dig, Herre Jesus. Att du har makt att göra någonting helt nytt i en syndares liv. Att du i kraft av ditt ord och din helige ande kan ge oss ett nytt hjärta. Ett nytt sätt att tänka. Herre, hjälp oss att alltid leva i ljuset och i uppgöret. Leva i syndernas förlåtelse. Och så hoppas jag att någon har bruk för ditt erbjudande. om att allt kan bli nytt. Amen.